Från Ringvägen 52 säger vi god morgon NHL, och idag har jag den stora glädjen att ha en världsmästare olympier med en rivig writer forward som gång efter annan har petat puckar in i mål och fått Djurgårdspubliken att jubla. Och så har jag Håkan Södergren med mig.
Jag förstod ju att den skulle komma, så att säga, men jag tar tacksamt emot den, Jonathan. Så kan du rabbla dina egna meriter här inom kort.
Ja, jag har inte 2 Stanley Cup-ringar och 262 NHL-mål. Det är väl ungefär det som skiljer dig, Håkan, och Patrik Hörnqvist.
Tack för att jag får vara här.
Ja, och för att jag fick säga de där fina meriterna som du har också, såklart. Får vi lyfta upp dem?
Ja, verkligen. De värmer.
Det viktigaste att kolla upp här innan var att du hade ju faktiskt 13 mål i din sista säsong i Djurgårdsplättan, och du hade ju bara 12 för Väsby innan du tog klivet upp. Så där drog du längsta strået, Håkan.
Bra. Det är bra att du kollar fakta.
Ja, väldigt viktiga grejer. Patrik, idag är ju du ASG med 3 Kronor och utvecklings- och scoutingkonsult översatte du till i Florida Panthers. Du kan få börja med att berätta vad det innebär.
Ja, vad innebär det? Nej, men det är väl att man, på något sätt måste man ha en titel där borta. Men jag jobbar väl mest egentligen mot Bill Ciro som är GM och hjälper honom i vissa frågor som han känner att han behöver hjälp med, eftersom min spelarkarriär var precis över, så jag vet hur spelarna känner, i alla fall hur jag hade känt i många lägen, och då kan jag vara ett litet bollplank mellan både tränare, spelare och GM, och det är väl ganska unikt att ha den situationen, och jag tackar verkligen för den chansen jag har fått att komma nära Florida Panthers som organisation och se hela det där skeppet, hur det verkligen byggs varje dag och ja, ta sig igenom olika utmaningar också, och det är väldigt roligt att är på den sidan av hockeyn också.
Jag förstår, jag Panthers är en av de mest framgångsrika organisationerna. Du är med 3 Kronor också, vi ska prata mer om det senare i programmet, men nu är det fullt fokus på senaste nytt från NHL, och rubriken i natt är att Alex Petrangelo dras ur Four Nations. Han har en skadekänning och kommer inte att delta, för att han spelade ju över 24 minuter i natt, så att skadade han inte, Håkan?
Nej, utan det är väl en kombination säkert av flera skäl, och den enklaste är att säga att man är skadad då på ett eller annat sätt, som sagt. Men han kommer definitivt inte vara med, man har inte tagit beslutet själv.
Nu tappar ju Kanada ett av sina vapen, 2 samspelta backpar. De har ju Taves och McCarr som spelar tillsammans i Colorado. Theodore Petrangelo spelar inte alltid tillsammans i Vegas, men de är klubbkompisar och känner varandra bra såsätt. Vem tror du kommer in istället, Patrik?
Jag tror att Ekblad kommer in då. Just om man ser sizen på backen och lite mer defensiv inriktad, det är det där kanadensiska laget, och ja, vann precis Stanley Cup och vet vad det handlar om att vinna, så att hade jag varit deras management på rak arm hade jag tagit in Ekblad.
En helt opartisk osikt från någon som jobbar med Florida Panthers. Håkan, du kan få säga ett annat namn om du har något.
Nej, men det är en koppling. Alltså Brandon Montori är en spelare som jag tänkte med skridskoåkning och liksom är offensivt minded. Och jag antar att det kommer bli en väldigt snabb, kvick ishockey i Four Nations. Och Montori är en av de som trivs bäst i en sån miljö.
Spännande att se vem det blir. En spelare som ska spela Four Nations för 3 Kronor är Joel Eriksson Ek, som i natt gjorde mål för andra matchen i rad för sitt Minnesota som fick slå Chicago, och dessutom glädjande för 3 Kronor-ledningen. Patrik Hörnqvist inkluderat att Filip Gustafsson för första gången på 5 matcher fick vinna, tog 18 av 20 skott han fick emot sig. 2 viktiga killar att få igång här nu, Håkan.
Det är det definitivt. Som sagt, vi har ju dykt upp lite smågrund i sjön här för svenska forwards och målvakter. Så att vi behöver definitivt folk som liksom lyfter känslan för att det här kommer gå bra. Va? För att det är lite oroligt. Va? Det är vissa nyckelspelare där som jag tycker vi faktiskt kommer sakna nu när vi vet att de är skadade.
Du brukade jobba rätt mycket framför kassan, och vi ska prata mer om det. Men nu ser en spelare som Joel Eriksson Ek. Jag känner nästan att det är det närmaste vi kommer, Patrik Hörnqvist, om vi pratar svenska NHL idag.
Ja, ser du likheter? Det kan jag verkligen hålla med om. Han är ruggigt bra runt kassen, och det där målet som han gör i natta, han visar verkligen att han vet vilka ytor han ska åka på. Han har inte bråttom in på mål, utan han tar en yta lite högre upp för att få en lite bättre vinkel på den där styrningen. Och när man tar den där styrningen så har han faktiskt chans att slå in en retur om den skulle gå på benskyddet. Så att en ruggigt smart spelare, och han gillar att vara framför mål, och det tror jag. Ja, det är det som har bärt grund till hans framgång där. Mm. Där.
Alltså det där är ju litast. Vi har ju pratat lite innan här. Vi pratade om Holmström, vi pratade om dig, vi pratade om Joel Eriksson Ek. Alltså, den största talangen man måste ha i det där läget, det är ju 1, mod, och 2, väldigt hög smärttröskel. Men det kan inte vara kul att veta vad man ska göra varje match.
Nej, visst är det så. Men samtidigt, du vet att du kommer få pilla in kanske 5-10 puckar om året om du tar den chansen och får den rollen typ som ett PP. Och sen blir det så. Får du den rollen i ett PP, då kommer man dra sig dit mer och mer, 5-5. Och ja, pucken trillar på dig ibland. Och ibland får du ett skott på foten så att du måste sätta på en ispåse. Men för mig var det värt varenda sekund framför, och jag älskade
det. Jag tänkte varenda dollar, jag skulle säga.
Ja, nej, inte det, utan det var mer varenda känsla, ja, för att göra mål och verkligen känna att man hjälper laget. Ja. Och Joel är ett praktiskt exempel på det. Han älskar att vara där framför.
Och Joel gjorde ju faktiskt mål som sagt för andra matchen rad. Blev också en kasse mot Calgary i lördags. Men då räckte det inte till seger. Flames vann med 5-4 och... trots det här målet från Joel Eriksson Ek.
Ja, sådana där mål gjorde inte jag, kan jag säga.
lite för långt ut.
Han har lite mer bättre kvalitet än vad jag har.
Ja, där hittar han klika. Ja, men några skott utifrån och satt i alla fall. Ja. Du ska faktiskt få veta om en liten stund exakt hur många av dina mål som kom på styrning. Men nu ska vi prata om Rasmus Andersson som pangar in sitt 7:e mål för säsongen och gör sin klassiska målgest numera när han stirrar in ett motståndarfan. Bengan, vad säger du om det firandet?
Nej, jag älskar sånt här. Jag hade aldrig gjort det, men jag tycker det är kul när andra gör det. Och han bär vidare på den där traditionen, och hoppas vi får se mer av den, och framförallt i Four Nation.
Bästa fullträffen Rasmus hade den här matchen, det var väl högern som han fick in på Fleury dock, va?
Ja, då blev han lite populär i Minnesota. 7:e målet för Rasmus Andersson som är i topp i svenska backmålligan med Viktor Hedman och Gustav Forsling. Den såg man inte komma att han skulle lägga topp i målskyttet för svenska backar.
Nej, 7 mål kanske för svenska backar är ingen jättenummer, men samtidigt... om vi ska gå tillbaka till Four Nations där, eller som vi ska prata mer om, så är det ju forwardsen som ska göra mål och backarna ska få försvara. Så att, jag bryr mig inte om hur många mål backarna har gjort. Jag vet att får de ett läge så kommer pucken komma mot mål, och då gäller det att forwardsen är där och hjälper backen att göra mål eller gör mål själva.
Då pratar vi med en Four Nations forward som har gjort mål i helgen, nämligen Gustav Nyqvist, som för andra matchen i rad har fått göra mål för sitt Nashville mot Anaheim, en seger där också. Filip Forsberg gjorde 2 assist. Skönt för Nyqvist att bygga på självförtroendet inför Four Nations. Och Forsbergs självförtroende. Senaste 10 matcherna han spelat har 19 poäng. Under det tidsspannet är det bara David Pastrnak som har fler poäng eller mål än Forsberg, som har gjort 9 mål och 19 poäng, alltså på 10 matcher. Så han är glödhet, Håkan.
Ja, det är han. Och då får vi betänka att Nashville är ju för tillfället inte ett lag som dominerar matcherna eller har pucken väldigt mycket, utan han skapar ju då väldigt mycket. Dels på egen hand, men så hjälpt av Gustav Nyqvist också. Så att det där ser ut i alla fall att vara en duo som ser fram emot att spela World Cup.
Ja, det måste ju vara mumma när du och Sam och gänget tar möten och ser Filip in i det här stimmet nu.
Ja, verkligen. Han är ju en spelare som är väldigt stimmig, om man säger så. När han går het, och går han ruggigt het, och det är därför han alltid ligger i toppen på poängligan, svenska poängligan sätt. För att det är en spelare med ruggiga kvaliteter när han är på den på det spelhumöret och får det självförtroendet. Och det ser vi på de här bilderna, att han är i form, och det gillar vi inför Four Nation.
En kul svensk nyhet är att den andra Elias Pettersson, som vi väl kallar honom för då, backen i Vancouver, har fått begå NHL-debut i helgen. Blev en seger mot Washington, och här ser vi Pettersson gånger 2. Ja, vi ser inte så mycket av Pettersson. Nej. Filip Ronex skägger i vägen. Men häftigt för dig såklart för honom att få göra debut, Håkan.
Ja, det är det, och det är ju rätt kul, va? Och brukar inte vara normalt att man egentligen säger när det är liksom far och son i det här fallet, vilket det här inte är. Va? Men kan man ju säga junior och senior, är det inte det lättaste sättet att skilja de här 2 på?
Ja, jag vet inte hur de ska lyckas med det där, men du har ju varit med om känslan att få göra en NHL-debut. Hur är den?
Nej, det är ju en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Jag hoppas att alla ungdomar är hemma i sofforna just nu drömmer om NHL, för det är det bästa du kan uppleva, och den bästa ligan. Så att sikta högt, så kanske den kommer halvvägs i alla fall. Och få göra den debuten, det kommer man ta med sig resten av livet.
En fråga för mig då, som aldrig gjorde det där. Vad är det man ser som är mest skrämmande? Är det här uppvärmningsvarvet där du är ensam på isen, eller är det matchen?
Ja, jo, nu det har blivit en rutin då, att man får låta dem köra det där uppvärmningsvarvet. Men de vet väl om det nu, grabbarna.
Ja, utan det borde de ha.
Ja, det borde de
ha. Ensamma.
Ja, sociala medier. Och det är klart, det blir mycket röda ansikten på det där första varvet. Och ibland låter man dem köra även 2-3 varv, och då blir de ännu rödare. Ja, det, jag tror att det är faktiskt både och om jag ska, alltså. Ja, jag ska vara ärlig.
Ja. Håkan, du var ju sugen på att snacka om spelet framför kassen.
Ja.
Och det gjorde jag med Joe Pavelski för ett par år sedan, en av de bästa någonsin framför mål. Och han fick prata om en annan av de bästa någonsin framför mål, nämligen Thomas Holmström.
With Holmström, it's unique in how I guess tipping came about in my game a little bit, but we had Todd McClellan come over from Detroit, and he was in Detroit, you know, when they won the cup, and he was with these guys. He ran the power play, talked to him. Him and Jay Woodcroft, they shared. They're like, you know, you skate just as well as some of these guys. You got to go to the net. This is their thought. There's little details that they would share with me that kind of I was able to take from. And then the big thing with him was just he was the best. He went to the net. And he played in an era, you know, he kind of caught the beginning of the new one where he didn't have to take as much punishment. You still got to go to the net. You still got to go there hard and battle and compete. And it's not easy. But back in the day, you see some of those wrestling matches in front. He definitely went there and, you know, paid a price to do it.
I'm guessing he was not the most liked guy in terms of playing against him.
Yeah, he was one of those guys that you look at those Detroit teams and he's a name that pops up. You know, nothing because he's flashy, but just because he shows up every day and shows up in the film, you know you're going to have to, you know, kind of battle with him around the net and try to get his stick. And he is a big piece of that power play that was so good and kind of changed the way power plays were running at that point.
Joe Pavelski, en av de bästa någonsin framför mål om Thomas Holmström. Och jag antar, Patrik, du med den rollen du hade och som svensk, att du har fått höra en och annan story om Holmström från lagkompisar.
Ja, verkligen. Och som Pavelski sa där, att jag försökte också ta mitt spel från Holmström. Han var bäst i världen när han spelade och det var bara att se upp till honom och se och lära på de där små olika trixen han hade. Och så hade han ju Lidström där uppe som var fantastisk på leverera puckar in och såklart så kollar man mycket på dem som duo.
Mm. Det finns ju inte statistik på styrningsmål från den här tiden. NHL började föra det säsongen 09-10. Så Holmström är inte med i den statistiken. Men Håkan, hur högt håller du Holmström när man pratar om spelet framför mål alla tider?
Jag tyckte Pavelski sa det väldigt bra här. Han ändrade ju då egentligen det sättet att spela i en period när hockeyn ändrades också. Jag kan tänka mig de första åren för Holma var ju liksom, det var ju en pest och pina att gå in framför mål, för då var det mesta tillåtet. Sen var det ju faktiskt en lite smidigare övergång, så när han slutade var det nog rätt så trevligt att stå där, för då hade han då pinkat in det reviret, men det hade också blivit en helt annan typ av hockey. Så att det tror jag var så. Men sen tycker jag också att han på den vänster, han skapade ju egentligen den spelartypen som Sverige inte hade haft. Och sen så Benga kanske var generation nummer två och nu Joel Eriksson är generation nummer tre av den sorten. Så att någon har ju startat det här lilla embryo. Jag vet inte om ni har startat en egen förening, liksom. Vi som står framför mål i
NHL-killarna.
Ja, ni har det. Ja. Nej, men det borde ni ha, va? För det är en underskattad spelstil och spelare.
Ja, det är klart det är så. Och jag var tillbaka, eller går tillbaka till Joel Eriksson Ek där. Man ska älska att vara där framför. Det blir man tvingad att stå där och då tror jag inte att man blir bra, utan du måste älska att stå där. Och Holm älskar att stå där, jag älskar att stå där, Joel Eriksson älskar att stå där. Så att vi ska hitta fler svenskar som gillar att stå framför mål.
Men det är ju väldigt fascinerande för dig som har gjort det här. Det krävs ju såklart en speciell sånt mentalitet att stå där. Man får mycket stryk och det smäller och puckar flyger. Men då har stått den här Shea Weber och Chara skjuter och liksom, den typen av spelare. Men samtidigt är det ju en väldigt skicklighet också. Hand och koordination. Vad är liksom... Hur är fördelningen tycker du? Hur mycket är rätt mentalitet och hur mycket är faktiskt skicklighet för att vara framgångsrik där?
Jag skulle säga 50-50 faktiskt. Alltså, du måste ha lite tur. Mm. Men framförallt ju mer tid du spenderar där framför, ju mer mål kommer du få. Så att, sen gäller det att få upp pucken snabbt. Det är väl den största skickligheten man har tränat på. Att alltid vara redo för andra puckar och när du väl får den, då gäller det att få upp den.
Du har ju varit i flera föreningar, haft samma position och allting. Hur mycket är samarbetet med backen, forwarden? Har du liksom vissa spelare som du har den där kemin med som vet liksom hur de ska skjuta för att du ska kunna styra, ta returer och liknande? För att i varje lag måste du ju ha liksom en go-to-guy, va? Någon som du har connection med på det viset.
Ja, jag måste ju anpassa mig mot hur backen spelar. Som i Nashville, då var det Shea Weber och Suri. När Suri sköt, då visste man, då kommer in ett tyst skott, man har större chans att styra, för han skjuter inte lika hårt. Och Shea Weber stod på vänsterkanten och sköt one-timers. Då finns det ingen anledning för mig att stå framför målvakten, för jag tar upp space så att han inte kan göra mål. Så att då försöker jag göra min rörelse så jag var där tidigare, så jag hade klubban i isen och pucken kom mot mål på stolpen, typ som Crosby står på, ja, på den stolpen, för att vara redo för returer. Så att det gäller att vara smart där framför och spela det spelet hur backen agerar. Jag kan inte säga vad backen ska göra, utan han måste gå på instinkt och jag måste veta ungefär vad han gör.
Men en grej som jag är nyfiken på när du nämner Weber, det är ett så här bestående minne av första gången som Shea Weber spelar live och ser dem skjuta. Det är en sak när du ser på TV, men nu ser det live. Alltså, det är ju våldsamt. Ja. Man satt uppe på läktaren och jag tänker ju på typ säkerhetsaspekten. Alltså, tänker man någonsin, när du har en kille som Weber, på att okej, okay, vill jag göra mål, men jag vill inte bli träffad heller, för det kan ju bli rejäla skador.
Ja, visst kan det vara det. Det var ju tur att man var ung och dum på den tiden. Så att, och det var ju min första... Ja. Klient, om man säger så då, eller jag vet inte hur jag ska förklara, men då var det bara, jag ville spela NHL, jag ville stå framför mål, och då var det bara att ta den rollen som fanns, och sen var det Shea Weber som hade det hårdaste skottet, men man måste också ge han kunde sikta. Det är många som bara tror att bara för man skjuter hårt så kan man inte sikta, utan han hade faktiskt både och det gjorde mig trygg där framför, och samtidigt så de Det är munnen och ansiktet man är mest rädd om, för det är där man har minst skydd. Och det är sällan puckar kommer upp dit.
NHL får statistik för både styrningar och skarvningar, kan vi kalla det. Tipping och deflection, det är lite olika saker. Om man kombinerar de två kategorierna, hur stor procent av Bengans mål, Håkan, tror du kom på styrningar och skarvningar totalt sett?
Av totala produktionen?
Ja, totalt antal mål.
87,5%.
Nej, det var för mycket.
Ja, vad tror du då, Benga?
Ja, 60 skulle jag säga. Jag vet inte om returer runt mål
räknas. Nej, det räknas inte.
Nej, men då säger jag,
men
då
det
säger
var, jag 40. Alltså, jag räknar in returer.
Ja.
Det räknar jag, för det är väl halva, det är väl halva kapitalet nästan.
Ja, det är nog 50%. Ja, precis. Jag skulle säga 37,5.
Jag tror returerna drar upp det. Det är 25% styrningar. Ja. 66 mål har du där. När man pratar rena styrningar, då är du faktiskt femma genom alla tider. 56 styrningar. Delar med Corey Perry. Så det är den typen av spelare. Vi ser Kreider för dig, Pavelski för dig. Så det är den typen av spelare. Men den spelare som imponerar mest på mig när vi pratar om det här, styrningar och skarvningar, flest mål i alla tider sedan 2010. Det är Sidney Crosby.
Ja, jag tänkte att det måste vara Crosby nästan, va?
Ja, för man tänker ju på de här typiska killarna som du, Wayne Simmons och några där. Men Crosby är ju där uppe och gör de här målen, fast man tänker på någon som en lirare. Kanske i alla fall den breda massan gör det. Men då är ju spelar man honom, Patrik.
Ja, verkligen. Och jag hoppas att vi får se lite bilder här på hans styrningar. Det kommer ju runt målet och gärna passningar efter isen. Inte för att det inte är någon styrning, men han är ju så sjukt skicklig där, och hur många mål kommer inte han, har inte han gjort vid den där vänsterstolpen?
Ja, hela tiden. Han går ner på en skridskor bakom klubben.
Och vissa powerplay är inriktade på just de spelen, och sen är han den skickligaste spelaren i världen, och vi ser de här bilderna. Det är alltid bäst när det gäller. Så att,
För mig är det väl som jag uppfödde i generationen innan er här med ryssar och tjecker, så det där var ju liksom den saken som man alltid gick bet på mot ryssarna, för de hade alltid en på bortre stolpen, typ Michailov, och så kom de andra och sen la de bara fram den, han stod vid öppen kasse. Det fanns ett gäng som heter Martinez och Statsnöbröder som hade i Tjeckoslovakien mot den, exakt samma sak. Bortre stolpen slog alltid en öppen kasse, va? Och man undrar liksom hur 17 kom de dit överhuvudtaget, va? Och Crosby också så, han dyker alltid upp vid bortre stolpen. Alla letar och tittar efter han. Och sen dyker han upp omarkerad vid bortre stolpen. Och det där är, tycker jag, det är liksom en glömd talang som många spelare inte tänker
men
på.
Men de tar ju den ytan i lugn och ro. De stressar inte in, utan de vet ungefär vad punkt. Är det ett scrum, han backar ut från scrummet. Och backar man ut lite för mycket, då kommer du för långt bort. Och är du för nära, då hinner du inte få pucken. Så han har ju en ruggig känsla för exakt vad han ska vara, och det är som du säger, det är en talang att ha det, och det är grymt att pucken kommer alltid till honom.
Men det är intressant, för att Pittsburgh hade, om vi ska vara ärliga, lite problem med sitt powerplay efter att du tradades bort, och där tänker jag att hur viktigt är killen som du är, som kanske går rätt in i det, och för att såna här killar ska kunna hitta den tysta ytan, tror du?
Såklart. Jag tror att det är en jättebra kommunikation, eller kombinering. Har du ingen som är där framför och skapar den där kaosen, nej, men då är ju ta i backen den spelaren och markerar honom istället. Så att spelaren framför mål, folk tycker att ja, men han ska skymma och styra, men jag tar ju, eller nu pratar jag om mig själv, men jag tar ju upp en yta som gör att motståndaren måste, ja nu är han där framför igen, så då måste jag gå och crosschecka honom eller ta, och då kommer kanske en synpassning till just den här spelaren som är på den tomma ytan, så att, och också i alla genomspel. Tänk målvakten, om du inte har någon framför mål, då ser målvakten varenda genomspel och då hinner han oftast dit. Han är sett för att göra en ganska normal räddning. Men så fort du får någonting som, shit, jag måste kolla här, och så kommer pucken. Och då smäller det upp i första taket. Och då ser du så här, varför tar inte målvakten den? Jo, troligtvis att han framför mål gjorde så att målvakten är lite sen.
Eller lite oroande.
Ja.
Alltså det är någon, en kille som jag tänker på nu, jag plötsligt bara, det dök upp i skam på mig. Sakaiman är ju lite av den typen, va? Han dyker upp framför mål för att titta dem efter Dreisaitl, de tittar efter McDavid och allting. Och han gjorde över 50 kassar i fjol, va? Ja. På den positionen. Reinhardt är kanske inte lite den typen, utan han är lite mer rörlig över hela banan.
Och ja, han är lite mer i slottet, ja, då är det Tkachuk. Men de är ju ett jäkligt bra par, för alla vet när Tkachuk är på isen. Ja. Mm. Och då måste man kolla på honom, ger man han en
i den liten, positionen.
I den positionen. Mm. Så går han ut lite i fickan och sen lägger Barkov ner den och då backar Reinhardt ut samtidigt. Man kan inte stå still och spela powerplay, utan man måste röra sig in i positioner för att få målchanser.
Vem är världens just nu bästa spelare framför mål?
Oh, bra fråga.
Ja, den är svår. Det var en gyllene version med dig och Pavelski och några. Ja. Så kom Chris Kreider, men han har ju haft ett tyngre år nu.
Ja, ja precis. För han kan man säga nästan i den generationen också. Ja,
jag skulle alltså, säga Tkachuk.
Tkachuk, de två tror jag är de som kanske ligger närmast i och slåss om den.
Det är de två.
Brady Tkachuk är inte så illa han heller alltså.
Nej. Nej, Joelsson, Eriksson Ek är också...
Han är också med i ligan, så vi har några stycken att välja på när vi tänker efter.
Men de har ändrat spelet lite.
Ja.
Det är inte den här... statiska framför mål, utan de är lite mer... Joel Eriksson är väl den som är kanske mest statisk framför mål och gör det bäst på just det spelet. Men det kanske handlar om den kombinationen han har i sitt pep eller sitt lag.
Mm. Det här är kul, det här är nörderi-tema.
Ja, det här är nörderi-tema.
Alltså. Ja, verkligen. Och vi ska fortsätta nörda, men vi ska prata om en helt annan spelartyp. Vi har ett segment nu som heter Bättre än. Jag kommer att säga en spelare från din generation. Ni är faktiskt lika gamla också. Och sen ska ni bara säga om spelarna jag räknar upp därefter, om han är bättre än dem.
Okay.
Så vi stannar där ni säger att nej, den här killen är faktiskt bättre.
Förslagen kommer från dig?
Ja, nu kommer de att komma.
Och det här kan bli illa.
Ja, exakt. Spelaren vi ska prata om är Niklas Bäckström.
Oj.
Mm, väldigt duktig spelare. Men det fanns ju väldigt många bra centrar där bland 80-talisterna.
Jag vet vem du kommer börja med.
Gör du det?
Koppet här.
Nej, han kommer senare. Jag tänkte att vi ska börja med... Jag försöker ta
han några... Han har fel redan på första frågan.
Men jag tänker att det ska liksom bli svårare och svårare för er att säga att Bäckis var bättre.
Skönt.
Men vi börjar med Erik Ståhl. Var Niklas Bäckström bättre än Erik Ståhl?
Ja.
Ja, det är han nog. Annorlunda spelare.
Ja, det var inte ens lik spelartyp. Men han var ju bättre.
Ja. Det ska inte vara för lätt.
Nej.
Olika spelartyper. Vi håller oss i mitten på banan. Det är det enda jag har satt upp.
Ja.
Ryan Getzlaf.
Ja. Också helt annorlunda spelartyp alltså.
Du behöver inte säga det, Håkan. Vi vet att det är olika spelartyper.
Äpplen och bananer
nästan. Ja eller nej? Du får välja en center till ditt lag. Vem tar
Bäckström
du?
Bäckström bättre.
Ja, Bäckström bättre.
Claude Giroux.
Är Bäckström.
Ja, Bäckström.
Ingen snack alltså. Patrice Bergeron.
Nu var det lite svårare.
Det är lite svettigt.
Kan de dela på platsen?
Nej.
Nej, jag skulle nog i kraft av Bergerons meriter skulle jag säga Bergeron.
Ja, jag håller faktiskt med.
Okej då. Vi testar de andra och ser. Bergeron var bättre.
Ja.
Taves då?
Nej, Bergeron.
Nej.
Nej, då en Bäckström. Vi är fortfarande Bäckström.
Ja, vi är fortfarande bakom.
Taves
är bättre än Bäckström.
Det är han
då. Då kommer Kopet här.
Nej, då jag tar faktiskt Bäckström över Kopet här.
Ja.
Asså?
Ja, det gör jag.
Ja, så spelar
jag. Jag hade tagit Kopet här över Taves. Jag tycker att Kopet här är underskattad.
Jag håller med, men jag vet inte. Bäckström... Nej, båda de är grymma, men...
Det är alltså Bergeron och Taves som har tagit sig förbi Bäckström. Jag har två kvar.
Ja.
Henrik Zetterberg.
Nej, det är Zetterberg bättre.
Zetterberg bättre, ja. Ja, jag tror nog Zetterberg bättre.
Zetterberg före Bäckis. Mm. Henrik Sedin då?
Ja, men det måste man säga. På det sättet han...
Med eller utan brorsan.
Ja, jag tänker så här, det är nästan omöjligt.
Men då blir det med eller utan avvänsken för Bäckis.
Sedinarna är ett paket alltså.
Nej, han är bättre.
Ja. Nej, men det är fascinerande när man kollar på den här eran, Dina. Det fanns väldigt många bra centrar och man glömmer nästan bort det för att Crosby och även Malkin som du lirade med var ju så pass dominanta.
Ja.
Så att det är ju alla de här, de hade ju nästan ingen chans att vinna en Hart Trophy eller en Hart Trophy när det fanns.
Hade vi inte det svenska OS-laget 2014, Sochi, hade vi inte 8 av 12 forwardsplatser var listade som centrar?
Ja, det kan stämma. Ja. Men det brukar ju vara så. Sverige är väldigt bra på... Men det börjar ju i grunden, hur man lär sig spela här. Man måste ta vara på den isen man har och också försvara den isen man har.
Den som är bäst i pojkåldern får alltid sätta som center, för då får han vara inne mycket. Han får spela med pucken och får liksom lite mer frihet. Va? Så att det är lätt att titulera sig center.
När vi pratar om de här killarna, det är ju rätt många spelgenier när vi pratar om alla de här centerna. Jag kommer ihåg en gång, det här är många, säkert 10 år sedan vi gjorde en intervju när vi nyss hade kommit till Pittsburgh. Och då sa du att Linkan Bremberg, fullt jämförbar spelsinne med Crosby, Malkin, alla andra center i
ligan.
Det är fortfarande så.
Ja, och fortfarande den bästa passaren jag har spelat med.
Det är häftigt.
Ja, det är det. Men då är den här stora isen, eller han hade haft det på den lilla isen också. Han hade bara en känsla för... Exakt när han skulle vända ifrån och slå den här passningen som inte alltid är stenhård, alltid på tejpen. Inte för Crosby, de gör inte det, men då är det, de är lite mer instinkter. Linkan är fortfarande en bättre passare.
Jag har aldrig sett Linkan slå en hård passning, om man ska vara riktigt ärlig. Det har alltid varit en liten flipppassning.
Ja, men alltid på bladet.
Ja, precis. Det är det jag håller med.
Den kommer alltid fram.
Ja,
så
att... gjorde det.
Ja, men vet ni vad, vi fortsätter på Djurgårdstemat och lyssnar på en före detta Djurgårdsspelare som kanske är lite mer aktuell med Tre Kronor och New York Rangers. Mika Zibanejad.
Sen 1 januari så tycker jag att det har vänt för mig betydligt mycket och mer spelmässigt. Men, och poängmässigt tycker jag också att det har, skulle kunna få mer utdelning. Men det är ingenting som jag kan i slutet av kontrollera. Det är spela mot bra målvakter, spela mot bra backar och det är inte alltid jag kommer göra mål, det är inte alltid mina lagkamrater kommer göra mål när jag väl passar. Så att poängmässiga kan jag inte kontrollera, det försöker jag inte fokusera på för mycket. Men det jag gör fram till det kan jag kontrollera och se till att jag kommer till så många lägen jag bara kan. Spela det spelet jag vill spela och är så effektiv jag kan vara. Men det har känts mycket bättre och det är kul. Och sen såklart en fyra nationer som stundar här runt hörnet. Så att det får den att tagga till lite mer också.
Du var inne på det, Four Nations. Hur taggad är du?
Grymt. Det är något jag sett fram emot. Sen jag visste att det skulle ske och sen i somras när jag fick höra att jag skulle vara med. Så att det är någonting som jag har sett fram emot väldigt länge och den längtan växer för varje dag ju närmare man kommer.
Väldigt kul såklart att höra Mika taggad på Four Nations som väntar. Men det finns ju ett litet, vad ska man säga, frågetecken på centersidan. Med William Karlsson skadad, Elias Pettersson 30 poäng på 40 matcher, Mika Zibanejad 29 på 49, Elias Lindholm 24 på 51. Patrik, nyckelforwards i mitten på banan med de siffrorna. Vad tänker man när man ser det?
Nej, jag tänker ju bara att de kommer bli riktigt bra när de får en ny miljö och en ny omgivning och sätta på sig Tre Kronor-tröjan. Så att det man gjort innan, visst är det bra att komma in med bra form, men man kan skapa en bra form på nu de sista 2 veckorna. Mm. Så att jag ser inga bekymmer med att de har haft en lite sämre säsong. Jag tror till och med det kan vara något positivt att man kommer in ännu mer laddad och vill visa alla att de här numren stämmer inte. Och få spela mot de bästa, med de bästa, så klimar man fram några nivåer och verkligen tar fram sin bästa hockey.
Jag brukar alltid hävda att en av människans starkaste drivkrafter, det är antingen hämnden eller revanschen. Och det här är ju ett sätt för dem att få lite revansch, för de har många belackare för tillfället. Elias borta i Vancouver, Mika i New York och liknande, Lindholm också som sagt. Så att deras möjlighet att liksom ge tillbaks lite till alla kritiker, den tror jag också, så att de kommer försöka ta den chansen i Tre Kronor nu.
Det tror jag verkligen, och miljöombytet. Det gör ännu mer, större chans att de gör det.
Behöver man liksom snacka med dem och peppa med dem och sånt här när de kommer in, eller är det bara köra liksom?
Nej, men det är klart, det är väl aldrig fel att ge dem en klapp på axeln och säga så här, och påpeka det, att det här är ett miljöombyte. Vi vet att din säsong kanske inte har varit den bästa, men vi tror på det till fullo och spela ut nu, släpp loss.
Ja, Håkan gjorde ju matchen mot Colorado igår som Rangers spelade. Det var ju så tydligt Mikas roll där. Det var ju varenda byte, det var hemma för Rangers, de hade sista byte. Varenda byte mot McKinnon. Samma med Elias Lindholm som hamnat i lite defensiva rollen, kanske planen var i Boston. När killar som ni kanske har sett i producerande roller får den här rollen i klubblaget som är mer defensivt, väger man in det när ni ska liksom göra ert pussel med laguppställningar till Four Nations?
Nej, men både ja och nej. Vi måste ju hitta en balans i vår trupp som gör att vi inte bara har fyra första lines, utan det måste ju finnas någon typ av, inte hierarki, men vissa spelare måste kanske vara lite mer defensivt inriktade och vissa måste få ha den där friheten och göra de där offensiva spelen som man måste göra för att vinna matchen, men också som gör att man blir lite sårbar ibland. Och jag tycker det bara är bra att Mika har fått den här erfarenheten nu de här sista 20 matcherna och alltid spela en shutdown-roll för att han inte producerar. Mm. Sen tror jag att han kommer producera i ett VM ändå, eller i ett Four Nation. VM.
Kanske VM också.
jag sa fel.
Du har dubbla roller.
Ja, dubbla roller, exakt. Försöker flirta med alla.
Ja, det är bra. Vi vill ha dem hit i Stockholm.
Då tror jag verkligen att den där shutdown-rollen som han har fått nu på slutet kan... Han bär ju med sig den också.
Du, det här är rätt kul, för du tangerar lite på någonting som jag funderar på. Det här är ett lag nu som kommer från NHL. De har NHL som arbetsgivare många här. Så man anpassar sig till en spelstil, det är en liten rink och allting. Kommer man fortfarande spela en svensk typ av ishockey? Eller blir det någon sån här transatlantisk svensk stil?
Nej, jag tror att det kommer bli ganska transatlantisk stil faktiskt. De flyger in på söndagen, grabbarna. Vi tränar måndag, tisdag och spelar på onsdag. Det är svårt att få in den svenska stilen på en liten rink, men samtidigt ska vi inte glömma att vi är svenskar, vi ska bete oss som svenskar mot varandra, och där tror jag vi har vår största fördel, att vi är vana vid att ta kanske en mindre roll än vad vi har i klubblaget och gnäller inte över det, utan vi är där för Sverige och Kanada och USA. Det är deras nackdel, om man säger så. Alla de är superstars, de var superstars sedan de var 13 år gamla och alltid fått den där speltiden och alltid första powerplay. Och
många höga tuppkammar där som ska liksom...
Ja, inte tuppkammar, men det är många som kanske kräver att man ska vara högst upp i hierarkin, och nu är de inte det. Så att...
Ja, men några av de här spelarna som är väldigt bra rollspelare för Sverige är också skadade. Jonas Brodin till exempel, William Karlsson i Vegas som ju hade känts gjuten för kanske en fjärde centers roll i det här laget. Så där finns det ju också lite frågetecken. Om vi ser det, till exempel en sån som William inte kommer till spel, Håkan, vem ser du som ersättare?
Ja, för det första så tror jag man kommer ersätta så här rollen med spelare som är redan uttagna. Men sen har du ju, alltså den som ligger närmast är ju Raquel då, va?
Men det är intressant då, för rollmässigt är ju Mikael Backlund till exempel kanske närmare bland vad som spelar, men Raquel är ju glödhet.
Och Raquel dessutom är någon som skulle kunna få fart på Mika Zibanejad, för de vet man känner varandra, han går bra ihop sen tidigare, ända bara till Köpenhamn-VM där och så sagt. Så att jag tror ju personligen att han ligger högre rankingen än Mikael Backlund.
Och nu kommer inte du berätta innan vår reservlista.
Hallå, 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 hallå.
Men du får gärna berätta hur mycket ni tänker spelarens totala liksom kompetens kontra roll när ni eventuellt måste in ersätta det här nu för de här killarna som är skadade.
Nej, men då går vi igenom ett system, tänkte jag säga. Nej, men en dialog med två olika grejer. Ska vi ersätta själva spelaren för spelare, eller ska vi möblera om och ersätta en annan typ av spelare? Så att då finns det olika moment vi gör och går igenom olika scenarion och sätter upp en lineup som, ja, men då passar det här eller det här. Det finns ju ingen line som är gjuten i sten så här på förhand. Så att då gäller det att kolla form och gå igenom video och se vad de är bra på och vad vi behöver i slutändan.
Och sen måste jag, om det är en fråga eller om det är påstående, det får du tolka själv, Vilbänga. Men jag måste ju säga att det är en extremt kort turnering. Det handlar inte om att du kan träna något sådant. Det gäller att hitta en kille som är jäkligt bra för tillfället, som kan hitta en roll i laget. Punkt slut.
Vi har inte pratat om den stora elefanten i rummet när det gäller skador. Och det är ju såklart att Jakob Mark, som tyvärr verkar missa Four Nations efter sin otrevliga skada här mot Boston. Och Linus Ullmark är ju fortfarande inte i spel heller. Fanns inte med som en av två målvakter i natt för sitt Ottawa. Han är med och tränar och på väg tillbaks. Men det här är ju såklart ett orosmoment när två målvakter med väst sina potential kanske tyvärr missar.
Ja, såklart. Och de är ju två helt olika faser i sina skador. Markström har varit precis skadad. Vi håller en kontakt med New Jersey och honom dagligen och ser vad han är i.
Så det är inte helt kört än med Markan?
Nej, det är det inte.
Nej, det är ju.
Medans Ullmark, han kommer tillbaka från skada och är på en roadtrip och tränar och har inte kommit in i matchspel än. Så att, det är två helt olika grejer, men förhoppningsvis så löser sig i alla fall en av dem, om man säger så då.
Och Håkan, det här är intressant, för nu har vi ju Ullmark och Markström på förhand såklart, stora favoriter att göra upp om första spaden. Men Filip Gustafsson, framförallt i höstas, var riktigt het, har gjort en fin säsong. Och han är inte i en skadefas. Hur ska man väga in det, tycker du?
Självklart. Alltså, och det finns ju, det har ju Ersson också som har varit väldigt bra. Va? Så att, jag tycker återigen, man kommer ställa upp med tre målvakter. Det kommer inte vara något problem att hitta. Sen är det också där, återigen, alltså, det gäller ju att hitta dagsformer på de här. Jag tror inte man hade sett en potentiell första målvakt. Man har sett att Markström har varit väldigt bra. Du har Ullmark som är lite småskadad. Ja, då kommer helt plötsligt Markström före honom i det skedet. Men jag tror att när turneringen startar så går det bara på vad målvaktscoachen ser. Formen fysiskt för målvakten och sen man ser vilka vi möter kanske också lite på ett sätt. Jag tror man spelar lite annorlunda mot Finland eller man gör mot Kanada än man gör mot USA.
När vi satt här inför studion igår så satt vi och ritade lite powerplay-uppställningar och det är ju omöjligt. Vilken liksom lagdel, om det kedjer, powerplay, boxe, vad har varit svårast för er när ni suttit och ritat att så här, hur ska vi få med alla eller vilka ska vi peta bort här? Och...
Nej, men då är det såklart powerplay. Ja. För att av de spelarna vi har tagit ut så spelar vi i alla fall minst. Alla spelar i powerplay.
Ja.
Och nu kommer bara 10 få göra det. Så att det är potentiellt chans att då är det såklart den svåraste att ta ut. Så att, men samtidigt det är det roligaste också att försöka hitta olika kombineringar som kommer att funka. Och där är det som Håkan säger, det är formen som kommer avgöra mycket där. Och hur man ställer upp längre i line-upen också. Det gäller att hitta ett sätt som Sam kan kunna coacha. Så att man inte tar en spelare från varje...
Nej, fortsätt.
Nej, från varje kedja, utan man måste kunna komma in nästa byte med efter powerplay och vara redo. Så att det finns många aspekter där som måste falla på plats.
Bara direkt när du nämnde ordet coach så dök det upp något i skallen vi satt och pratade om också. Alltså, din roll, Josef Bomediens roll, som är då väldigt knutna mot NHL och har kontaktytorna där borta. Ni har ju sett till att få in Daniel Alfredsson. Det finns också videocoacher, det finns en materialare som kommer borta från NHL, nordamerikaner. Alltså, vad saknas det någonting eller ser ni att det behövs en nordamerikansk touch i coaching och allt det jobbet på sidan om? För det är väldigt annorlunda mot det som vi har i ledande staben med Sam och klockare. Och behövs det liksom ett annat typ av coachande i Nordamerika på små rinkar än vad man har i Europa på de turneringar som Tre Kronor-ledningen har här?
Ja, det tror jag, eftersom att turneringen är så himla kort. Det är det. Man samlas på söndag, man tränar måndag, tisdag, spelar onsdag. Så att, och på liten rink, de är mitt inne i sitt NHL-spel. Och då tror jag att då tycker vi att det är bra att komplettera med vissa människor som är vana med den miljön istället för att ta dit en till svensk material eller vad det nu är. Och att det är NHLs turnering, det får man inte glömma heller. Nej. Så de sätter ju vissa krav också.
Mm. Och vi ska kolla mer på det här med ledarna. Tack. Du är så ivrig, Håkan.
Ja, jag är det.
Jag vet det. Men först ska vi titta lite på vad din roll innefattar. Och det är bland annat att prata med några av spelarna och ge besked om Four Nations. En av dem som du fick ge beskedet att han ska vara med är Rasmus Andersson. Och nu ska vi lyssna på ett långt snack med honom och hans dotter Lucy. Anderson works his way around Hyatt and makes the move. The minimum scores. Brilliant work by Rasmus Anderson, and he has tied this game at one. Another chance. Anderson again takes it wide. He scores. Rasmus Anderson twirls the stick after that one. There could be a two-on-one. Coming up is Kirkland with Anderson trying to get it over.
Vi börjar med Four Nations. Hur taggad är du?
Ja, det ska bli sjukt kul, speciellt. Speciellt för mig också som inte har liksom kunnat vara med i landslaget på så många år. Liksom mitt senaste U18-VM i Finland tror jag var sist jag spelade för landslaget. Så att, det ska bli sjukt kul. Jag ser sjukt mycket fram emot det.
Hur kommer det sig att det har blivit så för dig? Jag menar, inga VM och sånt där. Vad är det som har hänt? Har du sett att det inte har blivit någon landslag sedan dess?
Första gången jag var tillfrågad var när det var corona. När Kanna Mangiapane kom in och var MVP. Det var första gången jag blev frågad. Men då skulle vi hem till Sverige för vi skulle gifta oss. Då kunde jag inte. Nästa år var vi slutspel. Sen blev jag påkörd och bilen var skadad. Och sen förra året så föddes hon här 5 dagar efter säsongen. Gången innan det så föddes min son. Så 2 barn, slutspel och skada.
Men du, för folk här hemma som inte har sett det så mycket, att du inte har haft chansen att vara med i landslaget så mycket. Vad bidrar du med?
Nej, men jag tycker mitt spel... Jag kommer ihåg när jag var yngre och tyckte jag alltid offensivt. Men det finns någon charm med att liksom stänga ner de bästa spelarna och göra dem frustrerade. Jag tycker det är rätt roligt. Jag tycker jag har blivit mer all around ju längre jag kommer på min karriär.
Ja, men du har haft en jättefin säsong här, men det är också väldigt många bra svenska backar ännu. Var du lite nervös inför att truppen skulle släppas?
Om man inte blir uttagen så är det bara okej, det är så sjukt många bra backar liksom. Alltså, jag förstår, så att jag försökte liksom i början av säsongen försökte jag bara spela med liksom göra det så svårt som möjligt, tänkte jag bara i mitt eget huvud hela tiden. Gör det så svårt som möjligt och sen liksom gjorde jag ju sjukt mycket poäng i början av säsongen och då blir det alltid lättare, men man var ju alltid så här, oh, det är mellan mig och 4-5 andra liksom, de kan bara välja 2. Man tänkte hela tiden att de hade 4-5 klara i princip. Sen vaknade jag en morgon så hade jag ett sms från Hörnqvist. Han skrev att han kunde ringa mig. Ring mig när du kan. Så sa jag till min fru, jag bara, fan det är tidigt. Tänkte det är tidigt, det var typ 19 november tror jag det var. Så jag bara, det är för tidigt för att jag ska få beskedet nu. Men jag måste ringa. Så sa jag till min son, jag bara, kom, jag måste köra ett dagis. Jag måste ringa han. Efter jag släppte här på dagis så ringde han i bilen. Och så sa han att jag kom med. Och jag blev sjukt glad. Det var ett mål. Och nu liksom ser man fram emot att komma dit. Och få liksom bli en del av gänget. Och lära känna alla. Det är för det som sagt, jag känner väl bara 3-4 stycken i laget liksom, alltså känner.
Som du säger, du har inte spelat med så många sådär. Är det någon speciellt som du ser fram emot från chansen att spela med, som du tampas med och kanske lära känna lite bättre sådär vid sidan av isen?
Ja, men så som Hedman och Erik liksom. Liksom jag tycker de två har ju varit liksom, ja men de har ju varit de två ledande backarna i NHL i så många år liksom, och sitta och så här pick their brain lite om hockey liksom. Liksom hur deras mindset är och så här. Sen liksom lära känna dem som personer också, ska bli väldigt kul liksom. Och ja, det ser fram emot att liksom träffa många, och vi har ju de landslagssamlingarna på sommarna när vi, men du vet, alla är inte där oftast och alltså, det ska bli kul att liksom lära känna liksom gänget.
Vad talar för att Tre Kronor vinner här?
Nej, men jag tycker att, alltså, kolla på ett lag som Kanada, deras spets är ju liksom, den är ju wow. Och liksom, du hittar ju inte en bättre spets i världen. Men jag tycker, kolla på ett svenskt lag så tycker jag vi är bra överallt. Tycker vi är bra målvakter, riktigt bra backsida, eller riktigt bra mål, riktigt bra backsida och liksom riktigt bra forwards. Så jag tror att Kanada, eller jag tror att Sverige och USA är bäst lag så att säga, men Kanada har väl den bästa spetsen, så att liksom kan du spela dem tight och inte ge dem allt för mycket så kommer frustrationen komma för deras toppspelare, och det är då man kan ta chansen liksom och slå Kanada i Montreal liksom, som är en av de arenorna som är de mest högljudda i NHL liksom, så att du vet, kan du få de kanadensiska fansen tysta rätt snabbt, så kommer det sätta sig tvivel i deras huvuden också.
Ja, för dig som bor i Kanada, hur gött skulle det vara att komma hem från den här turneringen med en guldmedalj liksom och leende på läpparna?
Nej, ja, men det hade varit otroligt kul ju. Och liksom speciellt gå runt i den här staden när alla är väldigt hockeytokiga och så här. Och vet, man får ju fråga om det väldigt ofta liksom. Och vilket bästa laget? Ja, Sverige. Så här, det händer alltid. Och det blir ju så liksom. Och nej, det hade varit något extra speciellt. Det hade varit...
Vi tackar Rasmus Andersson för den intervjun och hans dotter Lucy för gott tålamod, ja, som ja, var verkligen på bra humör hela vägen. Det här är ju en riktigt härlig profil, Håkan, som inte riktigt har fått presentera sig för svenska folket.
Nej, han har ju inte spelat seniorhockey i Sverige, knappt juniorhockey heller för den delen. Så att, det är ju rätt intressant också att säga, för det här är ju lite den där nya generationen. Sticker väldigt tidigt, får sin utbildning där borta, etablerar sig där och som sagt har lite sämre kontrakt med svensk ishockey. Jag känner bara 3-4 spelare. Det är ju inte riktigt vad man tror när man hamnar i ett landslag, va? Utan då tror man ju liksom att det kommer till ungdomsklubben igen då.
Men Rasmus sa ju här att han inte riktigt vågade tro på det när du ringde. Ja. Kan det vara det som gäller? Vilka reaktioner har stått ut till dem du har ringt till? Är det någon som du minns att oj, det var kul?
Nej, men det är klart. Rasmus är ju en av dem. Ja. Han ser väldigt mycket fram emot det. Och han har aldrig gjort en landskamp eller för 3 kronor på seniornivå, så han är ju laddad på så sätt också.
Men hela... har debutantnålen med då, va?
Ja, det får han se, det blir 1178 eller vad det nu är, ja. Jag vet inte. Nej, men han är ju en, som Håkan säger, en profil. Han säger vad han tycker, han står för det. Ja, en riktigt skön gubbe.
Men det känns som Joel Eriksson Ek var väl den som vann svenska folkets hjärtan lite i våras, som ja, folk inte hade koll på. Det känns som att Rasmus kan bli den killen i år.
Det tror jag verkligen. Han är ju frispråkig och kan smälla på någon i hörnet, så kan skjuta slagskott i krysset. Så att, han har allt.
Men det är många som minns de här samtalen. En av dem som minns samtalet från just dig är Jesper Bratt.
Jag skulle åka och käka lunch och då plingade i telefonen och var Patrik Hörnqvist som ringde. Så det var faktiskt... Och jättespeciellt för mig att det var just han som ringde, eftersom att vi har tränat ihop i många år. Vi har spenderat somrarna tillsammans i gymmet och Hammarby backen och allting. Och, han sa det att han ville ge det samtalet till mig, eftersom att han har sett lite av min resa och mitt jobb jag har lagt ner och allting. Sådär. Så för mig så betyder det jättemycket att det var just Bengen som ville hoppa på telefonen och ringa och berätta nyheterna.
När Jesper började lyfta fram det, för det var inget vi frågade om, utan han gjorde det självmant, vad känner du då?
Nej, men det är klart, det känns jättekul och jag blir laddad också nu för den här turneringen redan nu. Så att, men det är kul att få ge tillbaka till just en sån typ av spelare som man har spenderat somrarna i gymmet och i Hammarbybacken och svettas tillsammans. Och man har sett hans utveckling, så att, då frågade faktiskt jag samma om jag kunde få ringa Jeppe, för det känns som vi har en sån relation och förhoppningsvis får vi ut lite mer av honom på isen också. Mm.
Och hur kände du när han var bättre än dig, starkare än dig, snabbare i backen upp än dig? Eller kände du det liksom, oj, nu är min karriär på väg ut för?
Han var ju bara snabbare än mig. Det var det som var det bästa. Han var ju framförallt en mycket bättre hockeyspelare än mig. Men det var kanske tur att jag hade honom också. Någon att tävla med hela tiden i gymmet. Och jag var i en viss ålder och han...
Ja, men det måste ju vara rätt kul, som jag säger. Jag förstår varför du vill ringa, va? För när du har sett en utveckling på en spelare med vad han har lagt ner och vad han får betalt för. Mm. Det måste ju också vara väldigt tillfredsställande. Och då relaterar jag till... Alltså, du är ju en träningsprodukt också, ursäkta jag säger.
Nej, men jag är det. Ja. Det är jättebra.
Och det måste vara rätt skönt att kunna relatera till det.
Och Jeppe är ju också det, fast han har en sjuk talang. Han tränar nog... Ja, det är han och Nylet som skulle jag säga kör hårdast på somrarna. Och också har de en talang. Mm. Och det är kanske därför också de är högst upp i poängligan. Så att du måste ha båda. För 25 år sedan då räckte det kanske med att ha talang och lite träningssug. Men nu måste man ha en sjuk träningssug.
Och ska jag bara komma med en av de största frågorna som jag alltid, som är omöjligt att få ett svar på. Så att säga. Men vad är viktigast? Talang eller ett tjockt pannben?
Nej, huvudet. Ingen snack.
Ja, då var det inte ens en svår fråga.
Nej, det var det inte. Annars hade jag aldrig suttit här.
Jag hade nog inte suttit här heller.
Nej, det ser du.
Nej. Jag har varken talang eller pannben, så jag vet inte hur jag hamnar här. Men här är jag i alla fall. En grej som jag är nyfiken på nu när du är på ledarsidan och man ska hålla på med det här laget. Du har ju lirat med flera av de här killarna, vunnit VM-guld med flera av dem. Både de som är med men även några som ni tyvärr har behövt lämna utanför laget. Hur är det när du är så nära din egen karriär och har kompensationer med de här som du nu till viss del ska chefa över?
Nej, men det är ju såklart, det är baksidan till det här jobbet jag har tagit på mig och... Ta ut spelarna är jätteroligt, men det var inte lika roligt att ringa Raquel, men samtidigt så ville jag göra det. För jag ville säga att så här är det, så här ser vi och jag hoppas att inte det skadar vår relation. Så att, jag är en rakryggad kille som jag har alltid velat haft ett direkt svar till mig själv och därför ger jag ett direkt svar till spelarna, även om det är något de inte vill höra.
Vad tycker du säger om Rickard Rakells karaktär att han har varit en av de mest produktiva spelarna i hela NHL sedan den här truppen tog ut så han inte kom med?
Nej, det är ju bara lyfta på hatten. Det är verkligen bevis på vad Håkan sa innan. Revansch.
Mm, ja.
Det är det som driver många människor och får ut det bästa av många människor. Så att, ja, det är bara lyfta på hatten för Rickard.
Men det där med revansch är intressant, för det är ett bestående minne jag har när jag intervjuade dig efter finalen 2016 mot Nashville som hade trädat bort dig. Att du gjorde ingen hemlighet av att det var extra drivkraft för dig att visa att de gjorde fel.
Ja, verkligen. Det var ju så att vi vann 2016, så var det här 2017.
Ja, 17, skit i det. 16 var San Jose.
Men jag vill bara säga, och så får man chansen och spela mot Nashville de skulle bara inte vinna, så var det. Det hade känts för jäkligt. Och att de hade tradat bort Shea Weber sommaren innan. Mm. Som var den största pisen i deras lag när jag var där. Så att, det var både för han och mig jag gjorde det.
Mm. Ja, väldigt häftiga scener såklart.
Ja, verkligen. Coola bilder här.
Hur ofta ser du de här bilderna?
Nej, alldeles för sällan. Ja. Nej, aldrig. Så att det är kul att få se dem.
Vad känner du?
Det är bara lättnad och glädje och ge den till Hagge här. Det är sådana minnen man aldrig kommer att glömma. Och just vem man får bucklarna och vem man ger den till. Nej, det är coolt.
Visste du ordningen? Var det bestämt?
Nej, det bestämmer man själv.
Ja.
Det är endast gången en riktig hierarki finns kvar i hockeyn, tror jag.
Vem fick du den av då?
Phil Kessel.
Ja, inget dåligt.
Högerskytt.
Ja, exakt.
Right on ihop. Ja. Det var ju fint att du gav en tagge då.
Ja, det var ganska självklart.
Ja, inget snack om saker, det fattar jag. Håkan, du var ju väldigt nyfiken på det här med ledarstaben. Coaching. Och om vi kollar på hela staben och inte bara coacherna så ser vi också att det dyker upp ett par kanadensiska flaggor. När man kollar liksom fysio, materialare, media, PR, Miles Fee som är videocoach som du känner från Panthers. Patrik, du får bara svara på det. Hur mycket är det här en strategi att göra det här till en miljö som ska kännas NHL-lig? För du var inne på det förut med den här korta turneringen, att man kan inte anpassa sig.
Det är bara därför de är med, skulle jag säga. Kortare resor, mer NHL-likt. De har, som videokillen, har ett videosystem som alla NHL-killar är vana vid. Så att det är bara därför de är med. Det är inte för att vi vill ha en mer internationell ledarstab, utan det är för att underlätta för spelarna, ledarna och prestera som bäst på en kort turnering.
Men det jag blir nyfiken på innan Håkan får ta över.
Jag tror att det är samma fråga, tror jag. Vad blir det för språk?
Ja, bra!
Jag förstår det. Vad blir det för språk?
Ja, men det är intressant.
Det är upp till Sam, men självklart kommer ju alla möten som hålls som inte är på rinken framförallt, det kommer ju vara på svenska. Inget snack om det.
Men i båset
tror jag det kommer vara mycket engelska och det kommer mycket engelska fraser med pinch eller backcheck eller vad det nu är som folk inte tänker på om det ens är svenska eller engelska, tror jag.
Nej, men det blir ett språk.
Det blir ett språk, hockeyspråket. Mm. Men ska vi ha ett kort möte med folk, då kommer inte vi sitta och prata engelska. Det skulle ju bara bli...
Nej, och det coachas ju även i SHL, så coachas i stora grad på engelska.
Exakt. Så att det är instinkter som kommer in. Så att,
Men Håkan, jag känner ju, om man kollar Sam Hallamär och staben som byggs, Josef Bomerén har kommit in sedan tidigare, som har nordamerikansk bakgrund. Bengen har kommit in och nu kommer Daniel Alfredsson in. Det känns ju som att det finns ett tydligt mönster här.
Ja, men jag tror att det mönstret kommer av två naturliga orsaker. När jag växte upp var landslaget alltid prio, VM-prio. Idag tror jag ordningen för en svensk spelare är att NHL är drömmen. Vägen dit kan gå via ett landslag, ett VM och liknande, som sagt, va? Och då tror jag också man måste inse att vi har per dags dato, jag tror vi har nästan 250, nästan upp på 300 spelare, och då räknar jag totalt i Nordamerika med juniorer och i farmalag och universitetsligor och det. Och vi måste faktiskt vara rätt så öppna med det, att våra stora talanger fostras numera från junior till seniorspel i Nordamerika. Och kontakten där borta kommer att bli viktigare och viktigare för att vi ska kunna nå internationell succé med just ett juniorlandslag och ett Tre Kronor.
Daniel Alfredsson sa att han kommer in. Det bara osar ju pondus om honom. Vad tror du att det betyder?
Det betyder oerhört mycket för spelarna att känna att en sån profil kommer in. Och han har ju sånt jäkla lugn också. Det är det som är hans styrka, tycker jag. Att han vågar verkligen säga vad han tycker och sätter folk kanske på plats ibland. Men just det här lugnet han har och respekten han för med sig. Det är ändå imponerande att man kan ha det fortfarande.
Tror du att vi kommer att se, Håkan, du ofta inne på det här med olika nationsfilosofier, det är ju lite av din grej. Mm. Kommer vi se någon större skillnad på de här fyra nationerna nu när det är en ren NHL-turnering? Du tror
det? Definitivt. Jag tror det är väldigt, väldigt tydligt. Jag tror att man faller tillbaka så att säga, i sin uppfostran, sin utbildning väldigt enkelt. Jag tycker finländarna har ett spel som är väldigt direkt och som kanske är det bäst anpassade, eller vad ska jag säga, det bäst formerade där man har passat in europeisk och transatlantisk spelstil ända från början. Vi kommer vara mycket lugnare, kommer ha puckinnehavet och possession game och allting sånt där, va? Medan Kanada kommer vara fysiska, trycka på. Och så USA då, som kanske då försöker föra vidare den här traditionen som de har haft upp på juniorlandslagen. Väldigt spelskickliga backar, väldigt rörliga, inte så fysiska på det sättet, annat än att de är väldigt snabba, de är bra i kvicka vändningar och liknande, som sagt, men det är en helt annan typ av transatlantisk ishockey än vad det Kanada representerar.
Nej, det håller jag verkligen med om. Det är fortfarande, man slätter på sig Tre Kronor tröjan, då spelar man för Sverige. Då glömmer man bort klubblagshockeyn och allt sånt där, och så blir vi en svensk grupp i det där omklädningsrummet. Det är så det funkar och det är så det ska vara.
Vi såg lite bilder från din Stanley Cup där, och du gjorde ju ett cup-clinching-goal, alltså det matchavgörande målet i den avgörande finalen. Och du är inte ensam svensk om att ha gjort det här, så nu ska det komma ett litet quiz på det här. Vi har 3 svenskfödda spelare, 2 svenskfostrade spelare, förutom Patrik Hörnqvist, som har gjort ett cup-clinching-goal. Alltså det matchavgörande målet i en avgörande Stanley Cup-final. Nu tänker jag att ni får bara hjälpas åt. Ni får köra varannan gissningar, så ser vi hur lång tid det tar att hitta de här spelarna. Håkan, vilken annan svensk förutom Hörnqvist? Jag kan säga att båda var före Hörnqvist, kan vi säga som ledtråd. Har gjort ett sånt här mål. Det är bara jag som...
Har du någon tanke?
Uffe Samuelsson.
Där har vi det! Bengan briljerar! Bra. Det här trodde jag skulle vara luringen.
Pittsburgh också, eller?
Ja, just det. Var det därför du visste det?
Ja.
Ja, det här är ju roligt, för Uffe gjorde ju det matchavgörande målet mot Minnesota Wild 1991, och det var alltså det första målet i en 8-0-seger.
Det är lätt att glömma kanske.
Jag tror han kan den andra också faktiskt.
Är det Detroit eller?
Ja, jag tror det.
Lidas?
Nej, Zeta.
Helt rätt. Ja. Ja, 2-2 på
Bengan. Det är den här som jag, Eriksson Ek och Holmström har. Vi har samma, vad ni sa att det kallas.
Ja, exakt. Lite brödraskapet där. Och det här Zeta-målet, det är ju ett Patrik Hörnqvist-mål som man gör. Det är inte ett mål. Ja, det kommer här i reprisen.
Just det, han slår in returen här.
Det är inte det snyggaste mål han gjort i hela sitt liv. Han bara...
Nej, men det viktigaste. Ja. Det är så de funkar.
Ja. Och det är det som är häftigt. Även en sån spelare som Zäta med all skill i världen. Han gör ju det första indragsskottet. Men det är ju att han trycker på kassen som gör att det faktiskt blir mål.
Ja, men det är typiskt. Ja. Man säger ju slutspelsmål. Men det finns ett... Alla ger det där lite lilla extra. Man går på mål även om man... Han tror att pucken ligger i famnen på Fleury. Och så trillar in och så blir det ett matchavgörande mål i en Stanley Cup. Det är så jäkla häftigt. Ja. Det är verkligen så.
Håkan, du får chansen att sätta asterixen då. För det finns ju en svenskfödd men inte svensk fostrad spelare som har avgjort en Stanley Cup-final. Det är ett klassiskt sadden-avgörande för att vinna Stanley Cup. Och det här är från ett lag som du brukar prata med en annan spelare i det här laget ganska ofta. Som en av dina stora favoriter.
Ju fler ledtråd det här får, så svårare blir det ju faktiskt.
Verkligen.
Robert Tore heter han i förnamn.
En gång till.
Robert Tore. Men det är inte det han är känd som.
Nej.
Jag blir imponerad om du sätter den här också, Bengan. Nu sitter hon hemma i soffan och skriker ut. Ja,
framförallt Robert Thore sitter hemma i soffan och skriker. Nej, den går jag bet på.
Det är en Islanders-spelare.
Okej, är
det... Jaha,
är det Nyström? Bobby Nyström.
Jag spelar med hans grabb, så det är därför.
Just det, Eric Nyström. Just det, han var i Nashville där.
Ja.
Mm, exakt, han är ju född i Sverige. Ja.
Så vi alla har en sån här clown.
Ja, exakt. Har du träffat Bobby Nyström?
Ja, det har jag gjort.
Finns det en... Pratar någon svenska? Ni körde engelska då, antar
jag. Ja, det körde vi. Men han kunde nog faktiskt lite, och framförallt... Erik där, hans grabb, de... Jo, men han kan nog mer svenska än man tror, det tror jag faktiskt.
För det var ju snack om att han skulle spela landslaget där någon sväng också. Det var väl lite före din tid, men...
Ja, det var faktiskt... Eller det var så min tid också.
Kommer du ihåg det?
Ja, precis. För att vi hade ju redan tidigare en sväng, en kille som heter Joa Widing, som var med i första Canada Cup, och som var också den typen som hade flyttat över väldigt tidigt. Jag tror han har Geis som första klubb i Sverige eller något där riktande. Och då var ju diskussionen om Bob Nyström också till ett Canada Cup-lag var väldigt aktuell då, i det fallet, vet jag.
Finns inga sådana spelare i det här Four Nations-laget. Vi har pratat färdigt om det. Vi ska nu prata om det som kommer nästa helg. Vi har NHL Saturday och Sunday. Och Patrik, jag antar att det finns en av de här två matcherna, Buffalo New Jersey och Florida Chicago, som du skulle lyfta fram och titta på.
Ja, absolut. Och det blir Buffalo New Jersey då.
Helt rätt.
Med Jesper Bratt.
Exakt, självklart. Vi har ditt Florida Panthers där mot Chicago, och jag måste säga, varenda gång man ser er så blir man imponerad. Det finns ett lugn nu runt er. Det här liksom man har vunnit. Att...
Ja, det finns ett lugn men ändå en sjuk aggressivitet.
Ja.
De spelar verkligen ruggigt bra hockeygrabbarna. Även fast de inte alltid vinner nu för tiden, så jag tror att de kommer gå långt i år igen.
Nu kom jag ju på vad jag skulle fråga bägarna om också.
Ja, kul.
Alltså jag är en stor fan av Paul Maurice.
Ja.
När du pratar coacher i de här respektive lagen, vad ser du i de andra lagens coacher? Ser du någon genomgående... Alltså, nu tänker jag på Kanada och USA som du har liksom känning till och coacherna. Ser du något genomgående drag där hos de coacherna?
Nej, det gör man inte. Men man tror ju såklart att Kanada kommer spela väldigt likt Tampa, eftersom att Cooper är head coach där. Mm. Och USA kommer spela väldigt likt Minnesota och Pittsburgh, framförallt Pittsburgh.
Mm.
Eftersom de har coacher från det laget. Så att, där tror jag man kommer se en väldigt lite. För det är svårt för en coach som står på bänken på lördagen, och sen ska han helt i ett nytt system på onsdagen.
Är Sullivan, Maurice, Cooper, är de lika, tycker jag? För att det är två, tycker jag, intellektuella coacher och en lite tuffare coach i Pittsburgh. Där,
ja, men det håller jag med om. Ja. Sullivan är lite mer rak, medan Cooper och Maurice har lite mer finess, om man säger så. Och jag håller lyft Maurice högst av alla coacher i hela NHL.
Hans presskonferens är ju... Det är nästan som att se på en sån där stand-up comedy.
Ja, alltså. Nej, men det lugnet han har och den tydligheten, och vi ser det på Florida hur de spelar. Det är aldrig någon tvekan i nästan någon situation, och det är jäkligt coolt, och jag är så glad att de fick vinna på ett sånt sätt de gjorde förra året. De låg under med 3-0 in, sen en kapfinal, och så kommer de ut i en Game 7 då. När de har förlorat 3 raka matcher och bara släpper allt.
Du får säga vi.
Nej, för jag var inte med på isen. Så att jag håller spelarna för sig och mig för sig. Så att,
men jag tycker också det sköna med Paul Maurice. Vad var det första han gjorde? Kommer du ihåg det? Han gick ut och ringde sin mamma.
Ja, det är fint.
Ja, det är ju sådana här grejer man kommer ihåg när man vinner. Vem man först ringer och allt sånt där. Så.
Hörrni, nu ska Niklas Holmgren göra tiki-taka, tror jag. Så han kommer ju börja skrika på sig om inte undrar. Ja. Florida, Chicago har ni på lördag. Vi har Buffalo, New Jersey på söndag. Vi har nytt God morgon NHL på fredag. Missa inget av det här. Stort tack till dig, Patrik, för att du var med.
Tack så mycket.
Lycka till.
Tack.
Lycka till dig också, Håkan, med vad du än tar det för. Vi ses snart igen. Stort tack. Och stort tack till alla er som har tittat idag. Vi ses snart igen.